Då så, är vi tillbaka igen med ytterligare ett härligt avsnitt av Dykpodden. Och ja, jag hälsar er välkomna till detta avsnitt som är andra delen av fotopodden som det har blivit. Ett avsnitt har vi kört i alla fall, men nu ska vi köra andra delen och vi tänker gå in lite mer på hur kameran funkar det här avsnittet. Men först skulle vi vilja tacka Pontus Lundin i Studio 614. Det är han som har gjort vår härliga vignett till den här podden och vi tackar honom till det. Han är jätteduktig på att göra ljud och han håller på att bygga upp sitt eget lilla företag där med att köra allt ifrån inspelning och skiva, studios och hela den biten. Och vi kommer väl återkomma till honom när han väl har fått upp sin hemsida och hela den här biten. Så ja, tack så mycket Pontus Lundin för den och Studio 614. Vi får göra lite reklam för honom tycker jag. Vad säger du Daniel?
Ja, det tycker jag han är värd. Ja. Det var bra jobbat.
Absolut. Du är här igen.
Jajamän, du blir inte av med mig.
Nej, jag menar det. Återigen, Tiger, Daniel Tiger Dahlström är här. Och vi ska snacka mer foto. Bam, bam, bam. Ja, vart vill vi börja?
Alltså...
Ja,
men om vi förra gången var extremt flummiga ja. Och bara diskuterade massa känslor och var så här härligt mjuka hela podden, då idag kanske vi är lite mer tekniska och går in på hur funkar det, vad gör knapparna och varför. Sen kan vi gröta ner oss hur mycket som helst i den här tekniken, så vi ska väl vara lite, var det inte det vi sa förra gången att en bild kan bli för teknisk? Så.
Precis,
Men ändå, så att man från början, grunden, går igenom vad allting är och varför.
Ja, absolut. Och då, ja, då drar vi väl igång. Hur funkar kameran? Vi försöker då reda upp begreppen helt enkelt, lite grann.
Yes, så ja. Jag tänkte vi tar del för del. Tittar på, om man börjar med bländan.
Bländan, ja precis.
Som är... Nu kommer vi gå igenom massor med olika delar i kameran och för dig som inte alls vet vad det är för någonting så hoppas vi att vi liksom reder ut det på vägen.
Ja.
Och eftersom du Martin har en gedigen fotokunskap här så tänkte jag om jag förklarar något och det låter helt jävla galet. Om du inte fattar, då fattar säkert ingen annan
nej,
heller.
Precis,
och då
precis.
Har jag förklarat dåligt. Så ja. Det kanske är en bra start.
Ja, nej, vi ska försöka göra det enkelt. Alltså, vi håller ju detta på en basic nivå ska vi säga.
Ja.
Det här är ju inte till för dem som
med redan... risk för att sväva ut.
Lite grann, ja. Precis. Men vi ska försöka hålla det på så basic nivå som möjligt så att ni som yes. vill börja fota helt enkelt blir sugna och liksom kan...
Ja, och att man är nyfiken och ja. Vill förstå mer och då ska man tycka att det här är rätt.
Precis, precis. Så vad sa du? Vi börjar med något som heter bländare.
Bländaren, yes.
Ja. Vad är en bländare?
Om man tänker sig att kameran är en låda med ett hål i.
Ja.
Jag vill få in ljus och det här ljuset blir min bild.
Mm.
Och för att då få in olika mängder ljus så måste jag ha den här öppningen. Och det är bländaren.
Mm.
En stor bländare kommer givetvis att släppa in mycket ljus medan en liten bländare släpper in lite ljus.
Ja, så långt är vi med.
Det, ja, ja. Glasklart. Det är inte svårare än så. Nu kan du ta en bild.
Ja, exakt.
Om man då tänker sig i reda siffror, om jag leker med min kamera och hittar bländare kanske 4 eller 3 eller 2,8 eller någonting.
Mm. Då men vad står de här siffrorna
för? En väldigt stor öppning.
Alltså ju högre siffra, ju större öppning.
Nej, okay. Ju lägre siffra, desto större öppning.
Du ser.
Väldigt mycket i kameran är omvänt.
Ja.
Det här är väldigt spännande. En väldigt låg siffra är en väldigt stor öppning. Så istället för att vi diskuterar storleken på siffrorna diskuterar vi storleken på öppningen tycker jag. För det blir mer logiskt när man pratar.
Ja.
En stor öppning släpper in mycket ljus.
Ja.
På kameran kommer det vara 2,8 eller 3 eller 4 eller någonting sånt. Om jag åt andra hållet då vill ha ett väldigt, väldigt litet hål. Så kanske jag kommer upp på 11 eller 16 eller 22. Då är det hysteriskt litet det här hålet.
Släpper in väldigt lite ljus då.
Yes.
Ja.
Sen kan inte bländaren fungera själv. Jag behöver en slutare också.
Mm.
Det är alltså en öppningen som genom bländaren då har slutaren sitter bakom och öppnar upp. Hur länge får jag ha det öppet så att ljuset kommer in?
Mm.
Och då om jag har en väldigt, väldigt kort tid då kommer den här slutaren gå upp och ner hysteriskt fort.
Det är det klicket man hör ofta så här.
Yes, det ja. Är klicket. Och om i en analog kamera.
I en analog kamera, ja.
ja. Det är klicket. Om du trycker av och du säger klick fort som 17, då har du haft slutan öppen väldigt kort stund. Alltså hinner ljuset komma in under bara en kort period. Om du trycker ner och du säger klick, klick, ja då har du ju fått in ljus under en väldigt, väldigt lång period. Och de här två då tillsammans kommer bestämma hur bilden blir.
Mm.
Men så bländan är storleken på öppningen och slutan är hur länge jag har det öppet.
Yes.
Är du med så långt?
Jag är med så långt.
Yes, då har jag lyckats.
Ja. Ja, det är bra. Det är bra. En bra grund. Ja.
Om jag då ska exponera en bild och använder de här två. Om jag då till exempel har en väldigt, väldigt, väldigt stor bländaröppning. Jag har en väldigt, väldigt, väldigt kort slutartid. Ja, och då får jag en viss exponering.
Mm.
Och den exponeringen beror ju på vad jag har för ljus.
Självklart.
Om solen lyser rakt in i kameran mitt på dagen, jag får massor med ljus. Ja, då kommer jag inte behöva en så himla lång slutartid. Då räcker det med en ganska kort. Är jag mitt i natten, ska jag fota och det är skymning och bara något svagt ljus, kanske någon gatlykta eller väldigt, väldigt lite ljus. Helt plötsligt så kommer inte den exponeringen som funkade på dagen, den kommer inte funka på kvällen.
För att ljuset är för dåligt?
Mycket, ja, nej. Jag får inte in tillräckligt mycket ljus.
Okay.
Kameran är ju beroende av att få in ljuset. Och det är här man liksom måste börja hitta sina värden. Är det enkelt? Tar man automatiken, ja, då räknar kameran ut alltihop åt den färdigt.
Precis.
Det den gör på automatiken, det är att den mäter befintligt ljus. Den känner liksom av, vad har jag för ljus att tillgå? Hur lång tid behöver jag och hur stor öppning behöver jag för att kunna ta en bild här?
Mm.
Och kameran försöker hela tiden sträva efter att ta så som vi ser det.
Ja, okej.
Okay. Sen är vårt öga mycket mer avancerat än vad en kamera är. Mycket mer avancerat. Så vi kan se ljus och mörker ungefär samtidigt och klara av att hantera det. Det fixar inte kameran. Den kommer, om ett parti är mörkt i bilden och ett annat är ljust, så kommer man få välja. Vill jag exponera den här bilden efter den ljusa delen? Eller vill jag exponera efter den mörka delen? Men det här är positivt skulle jag säga. För skulle allting bara bli bra hela tiden, då skulle man aldrig kunna få några spännande skuggor.
Nej.
För det
Nej.
Man som fotograf jobbar med är skuggor. Skuggor och ljus, skuggor och ljus hela tiden. Och det är det som är kul.
Ja.
Varför vill jag då ha en stor bländare eller en liten bländare eller en snabbslutare eller en långslutare? Varför? Jo, bländaren bestämmer skärpedjupet. Om jag har en väldigt, väldigt, väldigt stor bländare, då kommer jag få ett väldigt kort skärpedjup.
Och skärpedjup då är?
Jo,
alltså,
för om jag ställer fokus på dig nu.
Ja.
Och så,
men du skulle säga att jag sitter en meter ifrån dig ungefär.
Ja, ungefär. Ja. Och om jag då ställer fokus på dig, jag har bländare 2,8. Mm. Och så trycker jag av.
Vi snackar alltså en rätt så stor öppning
ja,
nu.
Väldigt stor.
Ja.
Och då kommer bakom dig väggen, den kommer inte vara i fokus. Den kommer vara suddig.
Mm.
Och det är då man får den här effekten av att det man fotar hoppar ut ur bilden.
Mm.
Så om man ser en typisk modellbild i någon tidning där de säljer kläder eller vad det är, så är det förmodligen suddig bakgrund och modellen är jätteskarp.
Mm.
Då har de haft en väldigt stor bländeröppning. Om man åt andra hållet då vill ha med allting där bakom. Säg att du fotar ett landskap. Du står uppe på Stång i huvudet här och har havet i bakgrunden och segelbåtar och så några kompisar som leker ute på klipporna. Man vill ha fokus både på människorna och på havet och båtarna ska synas i bakgrunden. Ja, då kanske du måste blända det 11 eller 16 för att liksom få ett stort skärpedjup då. Det är det bländaren i huvudsak bestämmer. Liksom.
Ja, okay.
Om man då kommer till slutan, vad bestämmer den? Om jag har en person som rör sig och jag vill få den att bli inte vara suddig på bilden utan att han liksom fryses fast mitt i rören. Säg att du kommer joggandes rakt emot mig. Ja, då måste jag ha en kort tid för att kunna frysa dig i bilden.
Ja, precis.
Om jag vill att det ska bli släpeffekter, då måste jag ju släppa upp slutan mycket, mycket mer. Att den är öppen längre tider. Och då här om man säger att man fotar racerbilar. Vad vi
Säg
att du står på den där Nürnbergring och fotar en Formel 1-bil som glider förbi. Ingen aning. Det vet jag hur fort en sån går. Och så kör den förbi där i full fart. Och så vill du liksom få den på bild och att den blir klar i fokus. Ja jädrar, då får du ha en kort tid. Och då kanske det är en tusendel av en sekund.
Mm.
Alltså det är vi pratar korta tider.
Ja,
eller en 5000-del av en sekund.
Ja, sluta tiden alltså.
Ja, för att kunna frysa den här.
Ja.
Och om du då istället vill så här, nej, jag vill svepa med kameran och få den här att röra sig. Ja, då får du ju ta en längre tid. För då hinner kameran flytta på sig innan slutan stänger. Liksom så här. Ja, men jag tror att det vanligaste med att ha en längre slutartid är att man har dåligt ljus.
Ja, ja.
Man står på ett ställe där det är för mörkt.
Mm. Men om jag fattar saken rätt, så alltså, har du då, om du har den biten, då får också objektet stå väldigt stilla. För annars så blir det, alltså, det är ju som man ser så här, bilar som drar förbi, man ser så här
långa sträck efter bilar.
Liksom. Ja, då måste det vara en...
Ja, då pratar vi 20 sekunder i slutet.
Ja,
till,
precis. Liksom.
Och då står ju kameran på stativ.
Ja.
Säg att du står på, inte vet jag, en restaurang. Eller du är på en romantisk middag med din tjej och så vill du fota och det är bara två stearinljus som står på bordet. Du kommer få en lång tid.
Mm.
Och det funkar. Ni kan fortfarande bli liksom fina på bilden utan att det blir helt suddigt om kameran är stilla.
Om
det här
stilla,
tricket brukar vara lite att man lutar sig mot någonting, håller i kameran ordentligt, en armbåge i bordet. Man får trixa lite och man får så långa tider då.
Mm.
Men det går alltid att liksom hitta ett fungerande sammansättning. För om de här två inte räcker till, det är då vi har ISO-talet. Är du med? Nu kommer en tredje ingrediens i den här soppan.
Amen. Och just nu såg jag bara så här, jaha.
Okay. Ja, ja. ISO-talet är hur känslig är kameran för ljuset den ser? Om jag har ett lågt ISO, då betyder det att kameran inte är så ljuskänslig. Den behöver mycket ljus för att få bilden. Om jag ställer upp ISO, och då kanske vi är på 100 eller 200. Det är ett lågt ISO-tal. Om jag ställer upp den till 1600 eller ännu högre, ja, helt plötsligt blir kameran mycket, mycket, mycket känsligare för ljus. Vilket innebär att om du har dålig belysning, som de här små lamporna vi har här, eller stearinljus, eller vad vi nu är liksom mitt i natten, helt plötsligt kan du ta en bild i alla fall, för du har ökat känsligheten på kameran. Och då är det någon som är klipsk och direkt säger så här, men då kör jag alltid på högsta ISO, skitbra, behöver jag inte bry mig. Ja, men grejen man vill åt med ett lågt ISO-tal är att det blir mer studs i bilden. Du får klarare färger, du får mindre brus. I vissa bilder man ser så är det liksom, det är lite kornigt så här i bilden. Mm. Det kan vara jävligt snyggt på en svartvit bild, men på en färgbild så blir det att färgerna blir lite blaskiga. Bara en aning så där. Men det är när det är för högt ISO-tal.
Mm.
Och därför vill man väldigt ofta, definitivt om du ligger under vattnet och plåtar snett uppåt och har ytan i bakgrunden, man vill ner med ISO-talet. Begränsningen brukar bli, hur kan jag hålla kameran stilla liksom? Det är kanske vågrörelser eller man ska väga av sig rätt och så här. Så, men 200-400 kan funka jättebra under vattnet.
Och sånt står i kameran. För om vi, det här, nu snackar vi om systemkameror eller digitala systemkameror. Yes. Där det då finns displayer som, där står det så här, ISO, och så står det då, det står även slutartider.
Ja, det står ju slutare, bländare och ISO-tal liksom, och ja, en jädra massa annan info också, men du får ju upp den direkt i både sökan och bak på displayen liksom.
Ja, precis. Och detta är också då när för det finns en ratt på, har jag ju sett.
Ja,
det finns
precis
en massa bokstäver och grejer. Och detta är förmodligen då när det står i manuellt läge, M-läge, yes, då kan man ställa M-läget in det själv.
Ja, för jag fotar en Canon och på den så är manuellt läget M.
Ja.
Och det är det på de flesta märken. Det är lite på de andra placeringarna på ratten som det här skiljer sig.
Ja, precis.
Vad det heter. Men funktionerna är de samma liksom. Ja,
exakt. Och så har du då något som heter A, automatiskt, det pratar vi om, va?
Ja, just, ja, hela automatik. Då har man, man lämnat ifrån sig hjärnan fullständigt. Ja. Kameran tänker ut alltihopa.
Precis. Och så finns det den som jag brukar använda, den här P-Pucko-versionen.
Ja, den använder olika program som den tycker är lagom. Den funkar ungefär som automatiken, enkelt förklarat.
Okej, okay. Men P-funktionen, jag vet inte, där kan du ställa antingen eller?
Fan, ja, du kan putta den lite åt något håll om du vill. Så.
Ja, just det. Så den är halvautomatisk kan man säga?
Nej, halvautomatisk är den på AV och TV på den här. Om jag ställer den på AV, då bestämmer jag blandaren. Och sen talar kameran om för mig vilken slutare den tycker är lagom, tror jag.
Mm.
Vilket är jävligt smidigt om man har bråttom. Om jag vet att jag vill bestämma skärpdjupet och jag ska fota människor, jag vill ha bakgrunden rörig, alltså smetig om man säger, och att de hoppar ut så här jättebra, jag vill ha en tokstor bländaröppning. Då kommer jag få ställa på AV, ställer upp bländaröppningen till kanske 4 eller någonting. Och sen kommer kameran då tala om vad det är för tid. Och så fort jag flyttar kameran eller ljuset ändras eller det kliver in en person i en vit skjorta, vilket helt plötsligt kommer ge andra värden till kameran, så kommer den ändra det direkt. Vilket är jävligt smidigt när det behöver gå fort liksom. Och precis åt andra hållet då, TV, då bestämmer jag tiden. Om det är det jag tycker är viktigt, jag vill styra att jag vill ha en lång tid eller jag vill ha en snabb tid, och då kommer kameran välja bländare åt mig.
Ja.
Så de två är så här halvautomatik där man får det väldigt serverat. Och när jag fotar på land, då är det de två jag använder. Går jag över på manuellt på land, ja, det gör jag om jag står i fotostudion och vill ha fullt fokus på allting. Att jag styr allt.
Men då har du ju möjligheten att ljussätta och allting.
Ja, och jag har tid. Ja, exakt. Det är framförallt det som jag kan tycka är, där behöver jag inte vara snabb. Men när jag är ute på stan och fotograferar, halvautomatik, absolut, tycker jag. Funkar jättesmidigt. Och då kan jag leka med ISO-talet och jag kan leka med antingen bländaren eller slutan. Liksom. Mm. Och så talar kameran om det sista och så är det färdigt. Glasklart så långt.
Ja,
har jag krånglat till det nu?
Nej, jag tror inte det. Det kommer säkert komma följdfrågor här när jag har smält allting.
Ja, det är bra.
Så det tar vi sen.
Men sen var vi lite inne på utrustningen. Hur den funkar och var den står och inte. Alltså, folk ibland fokuserar väldigt mycket på själva kamerahuset. Och vill att det ska ha massa miljontals pixlar. Och det ska vara,
men det har jag hört är oväsentligt. Det är objektivet som är det viktiga.
Objektivet är oftast mycket viktigare. För att har man lagt alla sina pengar på huset, då får man ett jävla skitobjektiv längst fram. Och det är den som till stor del, hela bilden ska ju passera genom den. Alltså det är den som till stor del bestämmer hur bra bilden blir. Så mitt råd är väl, om man har en begränsad budget, lägg pengarna på objektivet. Det är där det roliga finns.
Men hur viktigt, du nämner pixlarna där liksom. Jag vet när det kom, jag vet för mobilkameran det kom. du vet, 1900 frös ihjäl. Så var det så här, min mobilkamera har en megapixel. Ja, cool. Sen var det 12 megapixel, och så nu 24, 6, pam, 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 du vet va. Ja. Hur viktigt, alltså det, för som jag förstår det så är det så här, ska du ha en förstoring på en bild, då bör du ha mycket pixlar.
Ja, precis.
Och ska du bara ha vanliga bilder så kräver inte det så mycket pixlar. Det är väl lite det användningsområdet då också, eller?
Ja, precis. Om du ska förstora upp bilder stort som en lastbilssida och göra reklamfoton, ja, då är det jävligt noga hur många pixlar du har. Men kommer du fota under vattnet, du kommer lägga bilderna på skärmar som inte har så jävla hög upplösning, alltså en mobiltelefon eller en dator eller en padda eller någonting, då är inte det där så jäkla noga.
Nej.
Jag brukar säga, ska du aldrig dra ut det större än A4, spelar det fan ingen roll.
Nej, det är så.
Och nu är det säkert någon som slår mig på fingrarna, men jag tycker det, och jag har testat både i tryck i tidningar och tryck på tavlor och grejer, det spelar ingen roll. Nej. Ska du upp ännu större, 70-100, alltså typ som en riktig affisch, ja, då börjar det spela roll, men alla systemkameror idag kommer klara av det.
Ja.
Det är inte så noga när man väljer kameran. Så om en har 15 megapixel och en har 17 megapixel så kommer aldrig se någon skillnad.
Är det någon skillnad på pris på dem där då? Eller?
Det kan det ju vara. Liksom. Ja. Men, och sen framförallt, alltså det går ju så otroligt fort den tekniska utbildningen på kameror. Utvecklingen,
jag vet.
Man ska säga. Sorry.
Ja, men du vet, att märka orden dumme sätt att hävda sig så jag lät bli. Liksom.
Så gjorde jag det själv.
Ja, ja, precis.
Men det är bra. Alltså utvecklingen går så himla fort så att när man köper en kamera ett år senare, ja men då är den gammal liksom. Då har det kommit något nytt.
Men det är inte så gammal liksom så att den är oanvändbar.
Nej, det är ju det. Och folk ibland blir nästan lite hysteriska. Åh shit, jag måste ha det senaste. Och nej, spelar inte så jävla stor roll. Visst, du kanske inte ska ha en digital kamera som är 7 år gammal.
Nej.
Men är den 1, 2 eller 3 år gammal, det tror jag inte spelar så jävla stor roll idag.
Nej, för har du med programuppdatering och grejer också eller? Alltså när du ska
det blir lite mer finesser och lite sådär, men jag har aldrig stött på problem så. Det är väl om du har en mycket äldre kamera, då kan du stöta på problem. Men inte på de nyare. Det bara funkar. Det är jättenice.
Ja, det är perfekt.
Ja, men just att man lägger fokus på objektivet.
Ja.
Folk är så jävla fixerade på kamerahuset. För om man kollar på ett objektiv då, om man liksom har, dels så står det en millimeter angivelse på den, liksom ett värde. På den här som jag har framför mig nu står 2405.
Ja, just det. Vi har faktiskt en kamera med oss här i studion.
Ja, och i och med att den har två värden så här, så betyder det att jag kan zooma med den. Hade det bara stått 24 mm, då hade den varit fast. Då kan jag inte zooma, alltså komma närmare och längre ifrån. Då måste jag själv springa. Det är manuell zoom.
Ja, det blir det då. Men vad menar du då? Alltså för, är det, om det står 24 mm, är det något som är närgränsen någonting?
Nej, det är brännvidd.
Det är brännvidden.
Ja, brännvidden på objektivet anges i millimeter. Och den talar om hur vid eller hur teleobjektiv ditt objektiv är då liksom. Om jag har det som vi ser i ögonen är 52 mm. Det är en jävligt bra grej att hålla i bakhuvudet.
Ja.
Det är så, och nu börjar man direkt så här, hur ser jag egentligen?
Ja, alltså det
är 52 här liksom.
Periferiseendet helt enkelt.
Där det tar slut, där händerna börjar försvinna. Det är 52. Och om du då, så här, en traditionell tittartryckkamera, den kanske har 28 eller 35 mm brukar vara rätt vanligt. Och definitivt förr i tiden var nästan alla 35 mm. Om du har teleobjektiv, då kanske du är på 100 eller 125 eller någonting. Och då om man tittar på sådana här sportfotografer som står med en lins som är lång, som är en meter lång. Liksom.
Ja, precis.
De kanske är på 400. Ja. Och då är det ju extrem tele.
Och då? Teleobjektiv.
Alltså ja, teleobjektiv. Alltså det blir mer som en kikare.
Mer som en kikare.
Du kommer ju närmare grejerna liksom. Den gör är ju att den beskär av mer och mer så att du kommer närmare. Och står man ett par meter ifrån någonting och vill komma riktigt nära, ja då behöver man ett teleobjektiv.
Ett teleobjektiv, ja precis.
Sen om man går åt andra hållet, då blir det vidvinkel. Och från 2024 någonstans neråt börjar bli riktigt bra vidvinkel. 17-14 mm, då är vi på riktigt vid. Och sen när vi kommer ner på typ 8-10, då är det fisheye.
Ja, just det.
Och det har säkert folk sett en sån här bild som är liksom rund.
Just det.
Och där saker och ting inte riktigt stämmer alla gånger, för det viker av.
Viker liksom. Av, det blir som en tredje dimension där liksom.
Ja, det är ett fisheye-objektiv. De ligger väldigt ofta på 8
mm.
Sen då finns det zoomar, som den här är 24-105. Alltså den går från helt okej vidvinkel, 24 mm, upp till helt okej Tele
då, ja precis. Ja,
och då kan jag liksom dels ta, du vet, hela kompisgänget sitter runt bordet, jag vill få med allihopa, jag zoomar ut till 24 mm. Eller jag vill ta ett porträttfoto och zooma in. Så kan jag helt plötsligt ta sådana bra bilder också.
Ja.
Det som då skiljer på objektiven, det är att ett billigt objektiv har dels plastlinser inuti istället för glaslinser. Och där tappar man lite färg om man går på plastlinserna istället. På de nyare idag, de är jädrigt bra. Så det är inte jättestor skillnad, men det är lite skillnad så. Men framförallt så tappar du bländarvärden.
Mm-hmm.
Om du har en zoomlins som går då från säg 20 till 200. Mm. Bara ett exempel. Den finns nog inte. Men ändå.
Nej, men
ja. Då kanske det står efter den ett bländarvärde så här 4,0 till 5,6.
Ja.
Då innebär det att när du har zoomat ut så mycket det går på 20 mm, då kan du använda den extremt stora bländaren 4. Vilket är väldigt bra om du vill ta porträttbilder. Men om du zoomar in och kommer upp då på 200 mm i brännvidden, då helt plötsligt kan du inte använda den stora bländaröppningen. För det klarar inte objektivet av.
Aha.
Och då kan du inte få en större bländaröppning än 5,6. Vilket inte är jättestort i porträttsammanhang. Och då är linsen billig. Så visst, har man dåligt med pengar så är den helt okej. Den kommer vara jätterolig att leka med. Men vill man ta de där porträttbilderna, ja, då kommer inte den funka. Liksom. Mm.
Fungerar det samma sak då? Alltså, du snackar porträtt här nu, men om vi går ner under vattnet, alltså, fungerar det på samma sätt där då? Eller?
Yes.
Kan man liksom använda den här lilla nakensnäckan i? Så om vi säger, vi pratar porträtt. Så yeah. Kan vi leka att nakensnäckan är porträtt och så fungerar yeah. objektivet på samma sätt där?
Jajamän, det gör det.
Ah, okay, ja.
Man vill ha en stor bländaröppning om man ska få de här lite suddiga bakgrunden. Sen kan ju jag tycka på många undervattensbilder att det är snyggt att ha ett helt okej skärpedjup. Jag vill ändå få med sig att jag har ett vrak i förgrunden, någon häftig pelare eller ratt eller vad det nu är. Ligger en dykare 2 meter bakom det och sen kommer ytan 30 meter längre bort. Jag vill ändå se att det är en yta. Det ska inte bara vara helt blurrigt. Så under vattnet blir det här inte ett riktigt lika stort issue. För jag kan ju faktiskt använda bländare 8 eller 11 och få jättebra bilder under vattnet.
Mm.
Och där kommer jag liksom undan lite i pengar då om jag vill ha en billigare lins.
Ja, just det. Ja.
För då behöver jag inte ha dem där extrem. För det är skillnad i pris när man har, ju större bländaröppning du kan få, desto dyrare blir linsen.
Ja,
liksom.
Ja, exakt.
Ja,
ja.
Definitivt på zoomlinserna. En zoomlins med väldigt stor bländaröppning blir väldigt krånglig att tillverka.
Ja.
Så den blir dyr liksom.
Ja. Men vad om vi då zoomlins och så då hade du fasta tal va på en då. De ja, manuella zoomen. Men vad är fördelen med att ha en som du, alltså vad använder man en som du inte kan zooma med?
Du får större bländaröppning.
Det är det som är prylen, ja, liksom.
Det är oftast den grejen som gör det att man väljer en fast lins så. För visst, du får gå fram och tillbaka för att liksom beskära bilden rätt istället för den där bekvämligheten att bara zooma.
Mm, mm.
Men du kan få väldigt stora bländeröppningar till fullständigt acceptabla priser. Liksom.
Mm.
Och sen finns det de som är, jag har en lins som jag dyker väldigt mycket med som heter 1740. Då är den från väldigt vid till helt okej vidvinkel. Liksom. Den kan jag fortfarande ha en ganska stor bländeröppning på hela tiden för det spannet är inte så stort. Alltså så kommer det var ganska prisvärt att tillverka den med en helt okej stor blandaröppning. Så.
Mm.
Har vi rört till det tillräckligt mycket?
Jajamän, det har vi gjort. Absolut. Så jag tycker vi kan gå tillbaka lite grann till ISO-grejen där vi började. Liksom, så där med, för det är ju lite så här kornighet och grejer pratar vi där va?
Ja, precis.
Ja. Och ja, ta det gärna en gång till.
På ISO?
På ISO:n, ja.
Det var lågt ISO-tal.
Ja.
Typ 100. På många kameror är 100 det lägsta. Där är bilden hög färgåtergivning, det är inget korn, den är ren och klar och fin.
Mm.
Tittar du i en resekatalog för något bolag så kommer det definitivt vara bilder med lågt isotal.
Ja, ja.
Mustiga färger liksom.
Ja, precis.
Om du crankar upp isotalet, kanske 800 eller 1600 eller ännu mer, då kommer du kunna fota i mycket mörkare ljus.
Just det, ljuskänslighet.
Men du kommer få lite gryniga bilder så.
Ja.
Kan vara oerhört fräckt på vissa grejer. Men under vattnet så är det väldigt sällan folk gör det här. Det är mera på svartvita bilder upplever jag. Då är det ibland att de tar upp isotalet lite grann och bara för att få bättre tider. Liksom.
Ja, men sen också så här, det blir lite konare och ser också lite äldre ut.
Kan man det kan se lite rough ut.
Ja,
och svartvita bilder gör man där ofta på.
Ja.
Så, och då kan det vara riktigt snyggt. Säg att du har, inte vet jag, det är lite halvbra sikt i vattnet och så har du ett par valar som ligger längre bort. Du kommer inte närmare. Man vill frysa rörelsen på dem. De ska inte bli suddiga. Liksom.
Nej.
Ja, då behöver en snabbare slutartid. Då drar man upp isotalet lite grann för att kunna ha den snabbare slutartiden.
För att få in mer ljus på kortare tid helt enkelt.
Yes.
Yes. Ja, men kolla. Vet du
ser, nu börjar jag få kolla. Ah, det är ju lysande.
Ja.
Nej, och då kan man, den bilden kanske inte är perfekt färgåtergivning i. Men det spelar ingen roll, för man gör en svartvit, den blir lite kornig, du har den här valarna där, det kan bli hur fint som helst. Ja. Så blir det en jättefräck bild i alla fall. Liksom. Så att det går ofta att trixa till det.
Ja, det gör det ju. Absolut. Absolut. Ja, härligt, härligt.
Sen har vi ju vitbalans.
Vitbalans, och det är många som pratar om det.
Ja, och under
white balance, vad fan är det för något?
Ja, och om man på land fotar så kan du ställa vitbalansen på automatik. Och då är kameran jädrigt duktig på att känna av, är det här solljus? Är det en halogenlampa? Är det lysrör? Eller vad är det för typ av ljus jag får in? Och då kommer kameran ställa vitbalansen så att du får rätt färger. Mm. För det är det handlar om. Vitbalans är färgton. Om du har en för låg vitbalans så blir bilden så där härligt LED-blå. Som man liksom, xenonljus på bilar. Alltså det blir en blå ton i hela bilden som ser kall ut.
Mm.
Men, eller om du har ett för högt ISO-tal, då kommer du vitbalanstal.
Vitbalans,
du
blandar
till och med. Ja, jag är okej. om du liksom har vitbalans åt andra hållet, då blir det för mycket värme. Folk ser inte bara solbrända ut, de ser ut som de har fått gulsot.
Ja, precis. Ja, för det vet jag, så många som har dykt med, de har ju med sina skrivskivor ner och ställer om vitbalansen och fotar mot den, alltså för att den ska nollställas på något sätt. Eller,
ja,
eller
vad? Lite olika i olika typer av kameror, men det de gör är att man tar en bild på den här skrivskivan och talar om för kameran att det jag fotar just nu är vitt.
Mm.
Och då vet kameran hur den ska ställa vitbalansen.
Ja, men finns det någon inställning då så att nu ska du ställa vitbalansen?
På några kameror så är det bara en knapp tryck direkt, och på några kameror måste man gå in i menyn och ställa det här, den här bilden som jag precis tog, den är vit.
Ja, precis.
Eller, så man ser ofta fotografer som så fotar sin arm, alltså liksom har en skrivskiva på armen, eller att de har en lös skrivskiva i fickan som de tar kort på, alltså så, och mäter emot hela tiden.
Ja, precis.
Och ska man vara riktigt petig, då ska man ju ändra det här nästan varje meter man går upp eller ner.
Mm, för solljuset.
Det förändras fort under vattnet. Jag jobbar på ett litet annat sätt med systemkameran. Jag kör vitbalansen helt manuellt.
Mm.
Och ställer den då som en siffra. Och då kan jag liksom bestämma, om jag fotar, jag fotar väldigt ofta med blixtar under vattnet. Och då vet jag att blixtljuset som jag skickar ut har en viss siffra. 5000-5500 Kelvin mäter man i vitbalans i.
Ja, precis.
Och då ställer jag kameran efter det. Och vill jag då ha en lite kallare bild, ja, då kanske jag drar ner den till 4,9 eller 5000. Och vill jag ha en varmare bild, då drar jag upp den till 5800 eller 6000. Och helt plötsligt kan jag få lite mer färg. För om jag gör bilden lite varmare, så kan jag få mera färgåtergivning i vissa typer av koraller och så vidare.
Mm.
Och nu är vi inne på de här små tricken.
Ja, precis. Och det ska vi inte gå in på grejer för mycket, känner jag. Utan vi ska hålla oss lite till det där basic-grejen. Alltså det...
Men generellt kan man väl då säga vitbalans på land, använd matematiken, för kameran kommer klara av det.
Mm.
Under vattnet, då hade jag antingen ställt den eller gått över manuell.
Ja.
För under vattnet, kameran förstår inte att den är under vattnet. Nej. Den behöver bli liksom tillrättavisad lite grann så.
Ja, exakt.
En del kameror, så här, lite mindre tittartryckkameror, de har ju ett läge som heter undervattensläge.
Just det, för det tänkte jag.
Med en fisk på det.
Ja, så precis, en fisk.
Så
ja.
Då, den kommer ju göra vitbalansen mer korrekt.
Mm. No, för den behöver liksom inte ställa då, utan den känner av det.
Ja, precis. Då har den fattat, och det den gör egentligen är att den lägger på mer värme.
Ja, ja.
Precis som att du sätter ett rörfilter fram på.
Ja, just det.
Vissa som filmar med actionkameror sätter ju på rörfilter för att få bättre vitbalans, mer korrekt vitbalans.
Ja, precis. För att få med färgerna, har jag förstått det. Ja. Men det har ju med vitbalansen att göra då, givetvis.
För om man, på YouTube kan du hitta tusentals videoklipp från actionkameror där vattnet är väldigt så här blågrått eller grönblått, så då har de inte korrigerat vitbalansen.
Nej. Eller använt rödfilter då.
Ja, precis. Ja. Och det där, folk börjar nästan vänja sig vid det, för det är så de tror nästan att det ser ut så.
Ja. Men det är ju kanske ett bra, för det är ett skönt eller ett stort missförstånd kanske. Folk undrar, varför blir mina bilder blåa hela tiden? Ja, på grund av vitbalansen då, helt enkelt. Ja. Alltså man får hålla koll på. Det är den som avgör det när man är under vattnet framförallt. Ja, eller ja, även på land också. Då, men...
Nej, det blir en jättestor skillnad när man lärt sig att kontrollera vitbalansen. Ja. Bilderna tar ett helt nytt kliv. Liksom.
Ja. För många fotografer nere på Dive Team där som börjar eller har börjat, jag vet, för några år sedan när vi körde, då var det så här, det var alltid snack om vitbalans. Liksom.
Ja.
Och vitbalans hit och blir vitbalans.
Och det finns massa trick för att ställa den. Ja. Och så här. Det finns många tips där.
Och många gör ju dyk bara för att lära sig ställa vitbalans på olika djup också. Så att det, ja,
men där har vi några bra tips om man... lite beroende på vilken kamera man har då.
Ja, precis.
Vilka trick man ska använda. Ja. Men det finns massor med tips på det.
Yes. Vad har vi mer då? ISO snackar vi. Och så
ja, brännvidd och vitbalans.
Brännvidd och vitbalans, ja.
Och vi fick till den här exponeringen med bländan och slutan.
Ja, visst alltså. Jag har full koll på det där.
Det som jag tänkte då, om säg att du har tagit precis här där vi sitter. Vi har hittat ett ISO-tal som är lagom, en bländare som är lagom och en slutare som är lagom. Så vi har fått vår exponering.
Mm.
Om jag då vill över- eller underexponera bilden. Jag vill få den, alltså över- eller underexponera, den blir ljusare. Eller underexponera, jag vill att den ska bli mörkare.
Mm.
Då får jag ju börja trixa lite med de här värdena. Och då om jag liksom överexponerar någonting, antingen tar jag en större bländaröppning.
Ja, precis.
Öppnar jag upp, får jag in mer ljus, ja, kommer bilden bli lite ljusare. Eller så tar jag en längre tid. Då får jag också in mer ljus och då kommer hela bilden bli ljusare. Är det åt andra hållet då att jag vill underexponera och ta en mindre bländaröppning, då kommer ju kameran inte få riktigt lika mycket ljus och skuggorna blir svarta. Liksom.
Mm.
Och vill jag hålla på med slutartiden istället, ja, då är det ju en kortare tid. Liksom. Och det beror på lite vilket läge man är, vilket man vill göra. Vill jag inte påverka skärpedjupet, ja, då vill jag ju inte röra bländaren. Liksom.
Nej,
eller vill
precis.
Jag inte, och då jobbar jag med tiden istället. Och är det tvärtom då att jag har en tid som är väldigt viktig beroende på hur saker och ting rör sig, så kommer jag hålla på att jobba med bländaren istället. Mm. Då.
Men ska man i början då, när man har, låt säga, man har köpt sin nya kamera, man vill gå en kurs och så får man lära sig det här, allt det där, och sen så när man ska ut och träna, ska man hålla sig till en sak i taget? För jag vet, när jag har hållit i en kamera så är det så här, ja, förutom puckofunktionen då, så man har försökt att ställa in, alltså det ena ger det andra ibland, kan jag tycka.
Ja, alltså, lite så. Och man fokuserar på en grej och får det nästa gratis.
Alltså, ja, lite, eller ja, tvärtom, man ställer in båda talen och så blir de helt fel åt varandra, alltså de motarbetar nästan varandra. Jag vet inte, men ibland känns det så.
Ibland är det lite så. Det är då man har ISO-talet och får gå in och börja finjustera med den.
Ja, men ska man då alltså börja med att titta, alltså, de här bilderna har jag skjutit med den och den bländan till exempel. Och hur blir de? Och sen så får man liksom hela tiden försöka komma ihåg eller skriva upp.
Ja, för det är ett jävla gafflande. Om jag liksom skjuter en bild, den är för mörk, jag ändrar. Jag skjuter, oj, den blev för ljus. Ljus. Ja, då var det någonstans däremellan. Och så börjar man sakta gaffla in sig så liksom.
Ja, exakt.
Under vattnet när man fotar allting helt manuellt är det väldigt ofta så. Första, andra, tredje exponeringen, de är inte alls som man har tänkt sig. Men de talar om åt vilket håll jag ska gå liksom.
Mm.
Och sen till slut hittar man bilden. Efter ett tag så kommer man ju känna igen vissa motiv. Ja, men det här var ungefär som det jag fotade för 20 minuter sedan där borta. Då borde det vara här någonstans och så är man närmare.
Ja, just det.
Men det är ett jävla gafflande hela tiden.
Ja, jag kan tänka mig det. Men det verkar väldigt intressant ändå. Alltså
det är riktigt. Och det är väl det som är lite utmaning också. Att man ser en bild och kunna ta bilden utan att behöva ta 78 exponeringar. Att jag kan liksom sätta den på 3 eller 4 exponeringar.
Mm.
Och sen kanske jobba med dykan. Hur ligger han? Åt vilket håll riktas lyktan? Är lampan då liksom? Och lite så här. Men då kommer vi liksom in på blixtar också.
Ja, precis. Men låt mig säga då att jag ska ta en bild på en fisk. De rör ju sig. Till skillnad från en nakensnäcka till eller en krabba. Jag ska ta en bild på en fisk. Och då ska jag helt enkelt ha en snabb slutartid.
Yes.
Jag ska ha en stor öppning för att få in ljus. Alltså, eller?
Ja, det beror lite på vad du har för omgivande ljus där. Men slutartiden är helt korrekt. Och säg då en snabb tid, det beror lite på hur snabb fisken är.
Ja,
men säg att du kanske har 120 eller 160 under vattnet, så brukar det vara rätt lagom snabba tider. Kanske upp mot 200. Och då pratar vi alltså del av sekund.
Ja,
en 200 del av en sekund, det är en ganska kort tid.
Ja. Och sen ett högre isotal då, beroende på hur djupt jag går.
Ja, för är du på ett normalt släggödyk, du ligger på 15 meter, du har ISO kanske 400, för man vill fortfarande ha bra färg, liksom, inte för kornig bild. Så. Väljer en slutartid på 160.
Mm.
Nu gissar jag hjärnet här. Ja, det är ungefär så här jag hade gjort. Och sen så försöker jag ju få fisken så nära mig som möjligt.
Mm.
Ju mindre vatten jag har mellan mig och motivet, desto bättre blir det liksom.
Och det är klart, ju mindre skit är det mellan
mindre
också.
Skit, ja, precis. Ja. Och det är små partiklar och blixtljuset når inte jättelångt under vattnet.
Ja, för det är också en sak med blixtar och partiklar. Ibland så slår ju blixtarna mot partiklarna och så ser man bara partiklar.
Får snöstorm.
Ja, men precis. Vi kommer ju komma till blixtar alldeles strax.
Ja, jag var precis på väg in där, för det är nästa roliga grej.
Ja, precis.
Nej, och då kanske du får en bländare på 7,1 eller 8. 8 eller 9, där någonstans, en gissning. Mm. Och då helt plötsligt, i och med att du har den här hyfsat snabba tiden, kommer du frysa fisken liksom.
Mm.
Men du kommer ändå se ytan i bakgrunden och att du, ja, man ser lite miljö som den här fisken är i.
Ja, precis. Men då snackar vi ju då alltså vidvinkel nu. Vi snackar inte makro då, va?
Nej, precis. Nej. Jag är väldigt,
ja, vi kommer ju som sagt då, ja, vi kommer göra 2 avsnitt till här om de här makro och vidvinkel.
Yes.
Men så folk förstår att i det här läget så var det vidvinkel du snackar om med vattnet i bakgrunden och grejer. För
ja,
kör du makro då?
Ja, då blir inte så mycket,
nej, det blir inte så mycket vatten i bakgrunden på, ja. Men då blir det väldigt, bara så
mindre yta och
lite mindre
på,
ja. Och där, ja, exakt, för då, nej, för då ska då man också prata närgränser och såna här grejer när det kommer till.
Ja, för man är ju väldigt nära grejerna i makrofotografering.
Ja, och då är det en helt annan grej, alltså med objektiven och.
Ja, för då är, då stämmer inte brännvidder och så överhuvudtaget hur man tänker.
Nej.
De har liksom en egen skala, makrolinserna.
Ja, så nu kör vi bara
generellt.
Och
det lämnar jag till Plupp.
Ja,
det är mycket duktigare
på det. Ja, men vi ska snacka med Plupp också, vi är ett programmer, så vi får se vad han har att säga.
Yes. Jo, blixtar. Ja, precis, blixtar. Om vi är på land så skulle jag säga att du har 3 olika alternativ. Antingen har du en inbyggd blixt i kameran. Mm. Och då får du blixtljuset väldigt nära objektivet. Och vilket gör att bilderna kan upplevas lite platta.
Mm.
Om jag skulle fota dig med inbyggd blixt här som vi sitter nu, så kommer blixtljuset komma exakt rakt framifrån.
Mm.
Det blir väldigt platt. Om man köper en lös blixt och sätter ovanpå kameran, så helt plötsligt har du bara flyttat blixten lite grann upp. Och det gör en stor skillnad i hur det kommer se ut, liksom skuggor, små skuggor i ansiktet och så här.
Mm.
Och du kan även rikta den blixten åt andra håll. Jag behöver ju inte slå blixten rakt på dig.
Nej,
jag
precis.
Kan slå den i taket eller på en vägg eller på någonting annat. Och den studsar in och helt plötsligt så får man mycket mer levande bilder.
Mm.
Och det är väl en sån här klassiker folk gör i början. De trycker på den lilla knappen och så hoppar den inbyggda blixten ut och så undrar de varför de inte får några fräcka skuggor.
Nej, men precis.
För det blir inga skuggor.
Nej. Liksom. Så där kan man säga att blixten är egentligen, alltså den inbyggda blixten var, är den liksom,
är det, den nödlösning.
Det är nödlösning, ja.
Jag tycker det. Den borde inte vara där.
Nej.
Men den är det på lite enklare systemkameror. Så här, vi bjuder på en blixt. Lite så känns det.
Ja.
För de tycker att de är snälla. Men ja, använd
den kan,
inte.
Nej, det är det jag precis. Tycker. Nej, men liksom. Alltså, den kan ju lika med förvirra då. Liksom,
ja,
att man tycker
att
man köpt en, bilder, man köpt en kamera för låt oss säga den kostar 8-10 000 kronor.
Ja, för det är ju några pengar.
Liksom. Ja, och så blir det bara, men vad fan, så här ser det inte ut när andra
gör bilder. Och då är en ganska billig lös blixt gör en enorm skillnad i hur det blir. Liksom. Tredje alternativet är att flytta blixten bort från kameran helt och hållet.
Mm.
Och då antingen med en sladd eller med en sändare eller ja, så att du kan sätta den på ett stativ eller bara hålla den i handen eller ja, få ut den en meter ifrån dig. Det blir en helt annan grej.
Mm.
Då helt plötsligt är vi inne på en lekstuga som är enorm på landfoto. Riktigt roligt.
Been there.
Du har ju stått på det ett par gånger. Det är riktigt kul. Och då kan man krångla till det hur mycket som helst med en blixt, 2 blixtar, 3 blixtar. Ja, du vet, hela det där. Börja bygga på. Men bara att få bort blixten från kameran, det är det bästa som har hänt. Alla blixtfotografer säger det. Där är den här före och efter aha-upplevelsen.
Ja, ja.
Vad jag kan göra med ljuset.
Ja, exakt.
Om vi är under vattnet då. Då sitter ju blixten förhoppningsvis en bra bit ifrån kameran.
Mm.
För sitter den nära, det är då vi får den här snöstormen som du var inne på.
Mm, ja, precis.
Det som händer är att blixtljuset träffar partiklarna under vattnet och så studsar det ljuset tillbaka rakt in i kameran. Och det ser verkligen ut som vi är mitt i en sån där blizzard.
Ja, jajamän.
Får man bort blixten en liten bit, då kommer ju partiklarna får ju fortfarande ljuset på sig, men de får det från en annan vinkel.
Som syns inte
i. Kameran kommer inte se det.
Nej,
och
det.
Partiklarna är inte borta.
Nej.
Det är bara att vi inte har belyst dem.
Nej.
Och då på en stor systemkamera, om du har en eller två lösa blixtar man hänger ut på sidorna, då riktar man dem liksom bort ut åt sidorna så de knappt träffar motivet. Och helt plötsligt så sveper man förbi alla de här partiklarna. Så slipper man det och så får det där blåa vattnet eller gröna vattnet, det blir bara rent vatten och ser ut som det är 30 meter sikt. Det blir jättefint.
Ja.
Sådana där små tricks. Liksom.
Ja.
Och exakt hur man ska rikta de blixtarna, det beror på vilken kamera man har och vilket kamerahus och ja, lite hur man ställer in sådär. Men ja, det finns massa roliga.
Det
är massor med snitt. Det är sånt där som jag går igenom på de kurserna vi har. Då går man in väldigt djupt på hur man ska rikta blixtar.
Och där får man även då känna och klämma och testa och trycka.
Testar så att folk verkligen känner att nu har jag fattat det här och nu vill jag hoppa i vattnet och verkligen leka med det här. För det här är någonting man vill prova, trial and error, liksom. Testa, skjuta, se vad som blir, prova igen. Alltså så här, det är riktigt roligt.
Ja, exakt.
Och det är det som är skillnaden mellan en bra bild och en kanonbild. Det är blixtljuset, kan jag tycka, väldigt många gånger. Sen var vi inne på, vi pratade sensorer innan med olika typer av kameror. Det är väldigt så här, folk tycker att det är fräckt med en stor sensor.
I kamerahuset.
Ja, i kamerahuset, alltså sensorn är den delen som tar emot själva bilden.
Mm.
Som, och ju större sensor du har, desto mer pixlar, desto högre upplösning. Men det är inte alltid man behöver den största. Tvärtom skulle jag nog säga under vattnet, gå på den lilla sensorn. För generellt så har man två olika storlekar på sensorer på systemkameror. Du har en stor och en liten. Och den lilla, den gör att du på vidvinkelbilder slipper få att det liksom böjer av i fokus längst ut i kanterna på bilden. Aha. Vilket du får på den stora full-size-sensorn. Och när du kör makro, då har du liksom fått lite extra zoomning med den lilla sensorn.
Med lilla sensor.
Så den är bara bättre under vattnet. Och jag fotar ju väldigt mycket land. Så jag har en stor sensor och jag märker under vattnet att det stör mig lite grann ibland, för att jag får tänka till och kompensera för det här.
Mm.
Vilket Malin inte behöver göra,
för hon har en lilla sensor. Ja, exakt.
Hon har inte alls de bekymren. Så där har vi ju dividerat mycket fram och tillbaka, och jag tror hon vinner den diskussionen.
Hon gör det,
ja. Och det är bra poänger. Det funkar riktigt bra. Så ska man köpa en ny kamera och står och väljer mellan stor och liten sensorn och ska fota under vattnet, hade jag absolut sagt lilla sensorn.
Ja. Men det är ingen nackdel att ha en liten sensor på land heller? Liksom.
Nej, det är ju inte det heller. Det är några grejer som blir lite annorlunda, men det är aldrig en nackdel. Liksom. Och det är inte förrän man ska upp på de där fotorna som är stor som en lastbil.
Ja, nej.
Det är då det blir en skillnad. Och hur många av oss helt ärligt förstorar bilderna så mycket? Det gör man inte. Liksom.
Nej.
Inte säkert ofta.
Nej, faktiskt inte. Nej, vad har vi mer där?
Om du då har skaffat en kamera och vill ha ett undervattenshus till den.
Ja, precis.
Om du köper en lite mindre titta tryck kamera.
Mm.
Och vill ha någonting enklare, kul att ha med sig, men ändå att man kan ställa in lite grann. Då finns det väldigt ofta originalhus till dem, undervattenshus, som tillverkaren själv har tagit fram. Oftast ganska prisvärda, väldigt slimmade i storlek, funkar kanon liksom. Och på dem kan du då bygga på med andra märkens blixtar och vad det nu är som man vill utöka det här systemet med. Om man köper en systemkamera så har inte tillverkarna färdiga hus. Men däremot så finns det en hel uppsjö med dykande tillverkare då, som tillverkar undervattenshus. Och då har Ikelite som gör lite billigare, enklare hus. De kanske inte är perfekt slimmade, men det är det som gör att de är så jävla kostnadseffektiva också. CNC gör kanonhus i aluminium och Hugifoto om man vill ha det allra värsta. Till exempel. Det finns flera många andra märken. Men det där är de som väldigt
ofta pratas om. Ja, är det så att det finns de märken? Alltså.
Ja, det är de vi gillar.
Det är lite P3 liksom.
Nej. Nej, precis. Vi är inte politiskt korrekta.
Nej, det är absolut inte.
Jag dyker själv med ett CNC-hus och jag är toknöjd med det.
Ja.
Och jag kan komma åt varenda jädra knapp.
Mm. Ja, för så, det är väl också någonting som är väldigt viktigt.
Alltså. Ja, i vissa hus så kommer man inte åt alla knappar. Mm. Då blir man lite frustrerad. Mm. Sen så byter de ju plats eftersom det är små armar och fjädrar och pinnar som liksom ska komma åt allting i huset. Så man får ju lära om sig lite grann från kameran till undervattenshuset.
Ja,
de kanske byter lite placering, men man kommer åt allting.
Ja, och framförallt alltså, när du har ett undervattenshus, det ska ju inte vara för små knappar eller? Men handskar på sig och
nej, jag kör ju med torrhandskar och dubbla vantar under till. Jag är ju frusen som fan hela
tiden.
Då ska man ändå kunna komma åt det. Liksom.
Komma åt det ordentligt, ja, exakt.
Ja, ja. Nej, och då, om man kopplar på blixtar på det här, då kommer vi till den inbyggda blixten.
Mm.
Om du sätter blixtar på undervattenshuset så kan du koppla ihop det antingen med en synkkabel, alltså du rent connectar kameran med undervattenshuset som du connectar ihop med blixtarna.
Mm.
Och då är det en signal från kameran som löser ut blixtarna. Liksom. Eller så använder du den där inbyggda blixten. Då fäller man upp den och sen så slår den inuti huset och går i en fiberoptisk kabel och så liksom utlöser blixtarna som sitter ute på kamerahuset.
Mm-hmm.
Som slavblixtar blir de egentligen. De reagerar på ljuset och slår av.
Ja.
Båda grejerna funkar. Jag kör med synkabeln och Malin kör med fiberoptiken. Och det är plus och minus med båda. Liksom. Men det går att få till. Och då kan man liksom välja, det här huset har jag valt. Jag vill ha de blixtarna. Det behöver inte alltid vara samma märke. Man kan faktiskt koppla ihop saker lite som man vill. Så här. Men där är, en jättelång diskussion.
Ja,
det bästa är ju folk när de kommer in och bara, det här har jag, så här vill jag göra. Vad ska jag ha för grejer? Och så får man börja diskutera.
Ja, exakt. Exakt.
Och då kan vi styra dem åt rätt typ av grejer. Liksom. Det här är det jag tror du borde börja fota med. Och så.
Mm. Ja, vad har vi mer där på vår lilla lista som vi ska gå igenom?
Ja, vad kan vi mer prata om? Olika portar fram på undervattenshus.
Mm, kör.
Beroende på vad jag ska fota för någonting. Och det är sånt här beslut man får ta i början. Vill jag bara fota vidvinkel? Eller vill jag bara fota makro? Eller vill jag kunna skifta runt och så? Då får man välja. För porten fram på är det som liksom gör att objektivet ser ut ur undervattenshuset. Och vissa portar är bättre till kanske ta half and half bilder eller att man vill ta extrem vidvinkel och kunna gå väldigt, väldigt nära. Medan andra portar är mer bara för makro och man får in ett makroobjektiv i dem, men du skulle aldrig få plats med ett vidvinkelobjektiv. Nej. I dem. Och så, här, så att man liksom hittar en port som passar de grejerna man är intresserad av. Och givetvis finns det ju de som vill fota allting. Ja, då får man ha två olika portar och kunna byta. Liksom.
Ja, för det kan så. Man göra.
Under vattnet.
Nej, okay. Nej.
men på ytan då.
Nej, men jag har sett någon innan. Där du alltså, kan sätta på. Du har en och så alltså, sätter på någon jävla dom framför även under vattnet.
Ja, det finns sådana som man liksom. Ja, precis. Ja, dom, du menar den här, undervattenshuset sätter du på en diopter.
Okej, okay, det är så det heter.
Det ja. Den gör kan att du går från helt okej okay makro till extrem makro.
Ja, det är okay.
Man fäller fram den där framför. Liksom. Det finns även våtlinser då, som liksom innebär att när du hoppar i vattnet så är det luft mellan kamerahuset och den här linsen. Och då får man koppla loss den så att det kommer in vatten och sen kopplar man på den igen. Och då kommer du få extrem tele. Eller extrem vidvinkel.
Vidvinkel då, ja, exakt.
Och så det finns lite sådana.
Och då använder man sig liksom av vattnets brytning där på något sätt in i den här
domen. Den hjälper till då.
Domen, liksom. Ja.
En riktigt spännande lösning.
Ja, det är det verkligen.
Och det är ofta på lite mindre kamerahus de här lösningarna finns. Så det går att ta väldigt roliga bilder. Det som man så här, avslutningsvis skulle vilja runda ihop alltihopa med är att det finns inte en kamera som är bäst.
Nej.
Det finns massor av olika kameror och det finns massor av olika sätt att fota på. Det gäller att man lär sig sin egen kamera så att man hittar tricken för den kameran så att man kan ta de bästa bilderna som är möjligt med den kameran. Och lite beroende på vad man är intresserad av ska man gå in på lite olika linjer. Men att man ändå, det här är den utrustningen jag har, vad kan jag göra med den?
För så det finns liksom en generell lösning
nej,
på det?
För det finns inte ett paket som är perfekt för alla och funkar för allt. För så enkelt är det inte. Liksom. Men det är inte skitkrångligt. Vi vet ju att jag är intresserad av att fota fisk. Eller vrak. Eller makro. Eller alltså det här är det jag brinner mest för. Ja, då är det ett par grejer man ska liksom styra.
Men det är ändå det. Man får nästan ta det beslutet när man köper en kamera. Vad är det jag mest intresserad av?
Lite grann till att börja med. Sådär. Vad, åt vilket håll vill jag styra i början?
Ja, exakt. För det är liksom så här. Ja, jag köper ett teleobjektiv. Och så, nej men du ska fota makro, det går ju liksom
nej,
inte.
Då
nej, utan då får man liksom tänka, vad är det jag vill? Ja, jag vill fota nakensnäcka som är väldigt poppis då liksom.
Yeah.
Och då ska jag ha ett makroobjektiv och jag ska ha det grejerna till det. Ja. Och så får man sen bygga på i sådana fall.
Ja, precis. Och nya kanske objektiv. Ändra någon liten del.
Ja, exakt. Ja.
Absolut.
Ja, jäklar alltså. Det är en hel djungel med
grejer.
Ja,
det är mycket. Men grunden är inte så jävla avancerad. Nej. Man kan ändå komma igång jävligt fort med saker och ting. Och om man har några funderingar så mejla, ring, skrik. Det funkar jättebra.
Precis.
Det är bara kul att diskutera foto.
Ja, det är väl det. För om vi går igenom listan där igen, för vi har ju faktiskt en liten fusklapp. Framförallt för min del, för jag ska veta vad saker och ting heter. Det är ju så. Men okej, om vi bara snabbt då. Liksom. Bländare, kort. Vad bländan?
Bländan är storleken på öppningen som släpper in ljuset.
Släpper in ljuset, storlek på den. Bra. Och där har vi helt enkelt slutaren.
Slutaren, det är ju liksom tiden. Hur länge är det öppet?
Hur länge ljuset ska komma in i kameran?
Ja, hur länge öppnar jag kameran? Liksom?
Precis, bra. ISO?
Ljuskänslighet.
Känsligheten.
Ja. Är kameran ljuskänslig eller inte? Och vill jag ha mycket bra färger eller lite konighet i bilden?
Ja, exakt. Så ett högre ISO-tal ska man ha när det blir mörkare.
Ja,
för då blir den känsligare.
Sämre ljus och kameran blir känsligare.
Ja, exakt. Bra. Brännvidd.
Ja, där är ju millimeter på objektivet. Är
objektivet.
Vidvinkel eller tele eller fisheye eller så.
Yes.
Det är det brännvidden.
Så det brännvidden, det är objektivet. Det har inte med själva kamerahuset att göra.
Det, utan... det är kanske ett ord som folk inte använder så ofta. Nej. Utan man pratar bara att det är ett 24 mm objektiv.
Ja, just det.
Men de säger inte att 24 mm är brännvidden.
Nej.
Så det kanske inte är ett ord som är så himla vanligt för folk att kunna.
Ja, men då lär vi oss det idag.
Ja, du ser.
Ja, börja använda brännvidd istället. Okej, och sen har vi då...
Vitbalans. Färgtonen.
Färgtonen.
Vill jag ha en kall bild eller en varm bild eller en korrekt bild? Eller?
Ja, precis.
Och det finns massor med trick på det där.
Ja,
det är jätteroligt.
Det är det. Okej, men då hoppas jag i alla fall vi har tagit med de basic-grejerna där och fått fram
det
lite grann om vad det handlar om. Att just kamerans funktioner. Sådär. Och det är alltid en grund att stå på. Liksom. Och man får ju då... fixa och trixa och testa.
Ja, för det är mycket öva, testa. Hur blev det här? Vad vill jag ha för något? Ändra lite. Och så hålla på så hela tiden.
Exakt. Ja. Snyggt. Ja, men det hoppas vi funkar.
Ja, hoppas vi att folk har blivit lite klokare.
Lite
på
klokare,
alla
exakt. Nej, för allting sånt där går man igenom på kurserna då, och så testar man allting sånt där. Och så, då sen så utgår man, man tar en bild och så vad har man använt för inställningar, och sen så går man ut, tar samma bild kanske men med andra inställningar och jämför dem.
Ja, eller? Vi brukar på kurserna brukar vi ofta verkligen att man testar, pratar så att man förstår varje steg hela tiden. Mm. Och innan man går vidare att man ser till att det här steget har vi fattat, och så går man vidare, lägger på nästa grej, lägger på nästa grej.
Ja.
Och då, sen måste man ju ut och öva och greja, och det där är så roligt, för det är där man upptäcker att man kan trixa lite åt olika håll och få väldigt olika bilder.
Ja, exakt. Så alltså, den, då har man frågor till exempel om, alltså, lättast är att komma in i butiken och diskutera det, där man fysiskt kan, för det är svårt.
Visa. Vissa grejer vill man verkligen visa på kameran, för det känns lite svårt. Så här i radio och prat.
Ja, visst. Ja, vi sitter och gestikulerar i tiden.
Ja, jag sa 17.
Nej, men just att alltså, via mail kan det kanske vara svårt att förklara. Alltså, det är bättre om man kommer in och får visa att det för sig om hur det fungerar.
Och ja, en del också kommer in med foton. Jag tar bilder, det blir så här. Jag vill ha det mera på det och det sättet. Mm. Hur ska jag tänka?
Ja,
det
exakt.
Är jätteroligt. Då kan man börja direkt. Ja, men vad använder du för typ av kamera? Hur ställer du blixten? Ja, okej, bra. Men då tänk lite så här. Och det är jättekul att ha den diskussionen.
Mm. Härligt. Ja, men då hoppas vi har fått med det bästa. Och har några,
alltså, i alla fall grunderna.
I alla fall grunderna, ja. Precis. För det finns otroligt mycket mer att göra med det här med foto. Och det, alltså, foto på land, foto på vatten, eller i vatten ska jag säga, och olika vet du, saker och ting att ta kort på framförallt, och olika inställningar, och nej, det är intressant och det blir väldigt bra bilder när man väl får till det.
Ja, det är så otroligt kul när man knäpper en bild och känner där satt den.
Ja.
Den känslan är ju helt obetalbar.
Ja. Coolt. Ja, nej, men visst, vad tänkte jag säga, vi avrundar väl här.
Ja, det blir jättebra.
Ja, jag tror det. Tror det. Vi ska ju snacka som sagt mer foto. Plupp ska vara med och snacka. Plupp, ja, Fredrik heter han ju faktiskt, för de som inte känner honom. Och då ska vi prata makro.
Yes.
Ja, och sen ska vi gå in mer på vidvinkel.
Ja, exakt hur man ställer in grejerna och varför.
Ja, exakt. Bra. Har ni feedback på detta som vi spelar in och vill ha något annat att prata om? Foto eller vad säger jag? Vi kommer ju ha mer program, eller vi har ju mer på G. Men skicka gärna ett mejl till amsten@diveteam.se. Så ska vi givetvis försöka att få med sånt som ni vill lyssna på också då. Så ja, vad säger vi, Daniel?
Tack för oss.
Tack för oss. Hej då.